Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Oj.
Dålig lämning?
Ja, men framförallt skit i Nisse. Jag är som Lina i Emil. Bind en tråd runt tanden min och piska igång en häst.
Har haft lite för roligt på aktionen på Backkorva? Ja. Och äter godis med kråktorp.
Ja, och kråktorparna har suttit och mumsa karameller. Så då har jag fått inflammation i min kindtand.
Jo, jag tror att alla vet det.
Jo, det har snackats en del på Instagram om min tand.
Alltså Hanna, det här är så kul. För du hade ju känningar i halsen.
Ja, först.
Mm. Ja, och då när jag såg det, då kände jag, jaha, hösten är här. Nu ska jag alltså, vad heter det? Nu ska jag behöva ta känningar. Och jag tror faktiskt att det är värre nu när du jobbar. För att du är lite stressad. Ja. Så fort du får en känning så måste du liksom ut med den.
Ja, jag blir liksom...
Du blir rädd.
Otroligt pressad. Alltså jag är så pressad. Just nu känns det som att jag tar tyngder på axlarna som jag går omkring med.
Ja, Johan var både inne på Instagram och så kom du upp. Så tittade han och jag lite på samförstånd. Japp, nu börjar hösten här.
Och jag kunde, det mitt största problem nu, eftersom att jag har ju ett sätt att hantera min känningar i halsen, hypokondri. Ja. Och det är ju min halsspray. Men nu fick jag alltså för mig att det var min halsspray som orsakade inflammationen i tanden. Så det var liksom två saker som jag hade fullt på med.
Ja,
men skitsamma i halsen då, det är liksom, det är bara, alla på jobbet är också varit sjuka, så alla är hemma. Ja. Så att du får ju mig att svälja hårdare. Hur känns det egentligen? Ja, och sen så fick jag ju då ont i min tand och det var ju en hel liksom process igår tills att jag liksom fick ett psykbryt och bara hörde av mig till tandläkaren och så fick jag komma dit på en akut tid. Mm. Och det var jättebra, de spolade rent och sådär. Och så var jag jätteglad efter det, jag kunde äta igen, det kändes okej. Okay. Men det gjorde ju jätteont, alltså ja, du har ju gjort det själv. Det är många som lyssnar som har ju spolat rent sina visdomständer.
Jag har inte gjort det alltså på tandläkaren, men jag har ju fått en sån där information i en ficka.
Ja. Men det är som att man inte kan tänka på något annat. Ja, i alla fall jag kan inte tänka på något annat. men... Ja, så spolar de. De stoppar ju ner en lång nål där med koksalt och trycker till i inflammationen liksom, under tandköttet. Mm. Och jag, liksom, jag vägrade ta bedövning också. Jag var så kaxig innan. Hon bara så här, ja men ska du ha bedövning? Jag bara, ingen bedövning. Liksom. Varför tog jag inte det?
Varför tog du inte bedövning?
Nej, ingen vet.
Men
det är någonting.
Men är det inte sjukt att man ska vara så tuff när man är hos doktor och tandläkare? Man ska visa hur liksom, gör vad du vill med mig. Jag är redo, jag är mottaglig för vården här. Vad du behöver göra så är jag...
Exakt. Jag kommer inte ställa till det för dig.
Nej.
Du ska kunna arbeta i fred.
Exakt. Jag vill träffa en drömpatient. Ja. Här har du mig.
Det är så jävla dum inställning. Det är samma när man går till psykologen. Så jag mår jättebra. Så du, det här är bara en skön stund för dig. Lyx dig som har mig mitt emot dig.
Ja. Vi kommer lösa det här på bara några minuter faktiskt. Mm.
Det är inget fel på mig och mitt huvud, eller? Ja, men sen så var jag glad efter det. Och sen i natt då vaknade jag av en otrolig känsla. Som bara var, alltså otrolig som är negativ. Den var, ja det kändes som att mitt huvud höll på att sprängas. Och då hade inflammationen satt igång igen då. Så då var jag uppe liksom, gick upp med mina små mullvadsöron, naken, ögon menar jag. Kisade mig fram, hittade den där gelén. Som är bakteriedödande och någon tandpetare och tryck in där. Samma veva tog jag också en banan, minns jag. För det var också som att jag var lite hungrig. Så det var bara banan och mint och bakterier i munnen typ. Sen så, och två Alvedon och Nipren. Sen så skrev jag ett sms till dig. Jag kommer nog inte kunna gå på vår middag. Och sen däckade jag.
Jag var ju vaken då. Men hade inte min telefon för att. Florens vaknade lite snabbt vid två. Sen kunde inte jag somna om.
Oh, det är för jävligt.
Det är för jävligt. Alltså, liksom, hon gjorde ju ingenting. Nej. Det var bara ett litet pip typ.
Ja. Men ligger du vaken utan telefon?
Ja, men jag är rädd att, alltså, då är jag så här, jag kan inte kolla på telefonen för då kommer det trigga, alltså du vet, då somnar jag inte om någonsin. Men du vet, då börjar jag ligga och tänka på podden och vad man ska prata om, ha små diskussioner i huvudet som inte slutar.
Nej, jag vet.
Varför? Tyst!
Ja, så där är för mig också. Podden är väldigt central i mina vaken timmar. Ja, men det, vad vill jag säga med det här? Nej, att jag är en vekling då. Men nu i morse kändes det bättre. Så nu ska vi gå på den här middagen då med Sofia Wood och Elsa Billgren ikväll.
Ja, de har ju kommit med sin nya bok, Nyckeln till hemmet.
Och jag kommer ju sitta där som en grå padda, känner jag. Det är sur också idag. Känner du min energi?
Så att du kommer att sitta och blänga på alla som är fina och uppklädda. Och...
Jaha.
Är ni bra på det? Ska ni gå och laga citronpasta? I svjuva klänningar ska jag sitta och peta med könet. Chipspåsen. Mina fula kläder.
Min fula personlighet, mina fula kläder. Alltså det är ju bara kritik mot mig. Det är ju...
Jo tack.
Mm.
Inte mot dem.
Men jag är väldigt glad att vi ska göra det. Jag känner att det kommer bli kul.
Jag vet, jag behöver det.
Oh. Man behöver ju lite mer glam. Du, jag var så oglammiga nu. Usch, jag hatar oss.
Nej, jag hatar också. Men vet du, jag är så arg på ditt jobb.
Jag
är så arg på hur det ska ta uppmärksamhet från mig.
Ja, det är helt sjukt. Vi pratar ju knappt.
Men vi har inte tid.
Nej. Du messar mig och så tänker jag, jag läser ju messen alltid direkt. Men du vet, jag är inte som dig att jag har kvar oläs. Utan jag läser och så ler lite för mig själv. Tänker jag, det där kan jag svara. Och sen så är det liksom, blir jag avbruten av någonting.
Ja, för du har ju ett jobb.
Ja.
Alltså det är något som pågår. Ja, du jobbar.
Och då, så du märker kanske att jag då en tidpunkt messar kanske 7 saker.
Ja.
Så det jag saknar var liksom dagliga snicksnackeri.
Ja, men vet du, det kommer komma tillbaka när det här förbaskade jobbet är över. Jag är jätteirriterad på det.
Ja, tänk men jag har väldigt lite kul i alla fall. Men det är oglammigt alltså, i allting nu i mitt liv.
Mm.
Och därför. Men vi har ju 2 glammiga saker. Ska vi berätta för lyssnarna bara om våran underbara helg? Vi sitter ju framför helgen nu. Vi kommer ju vara med om det här när ni hör avsnittet. Men vi kan ändå säga, först ska vi ju nu på den här middagen.
Ja, och den är på Millesgården. Bara det. Du har inte varit där, va?
Nej, jag vet inte hur det ser ut.
Det är så fint.
Okay, men nu har jag min blå klänning och boots och lång kappa och ett halsband.
Och den här alltså Kleinblå, långa som alla tycker. Varje gång du har på dig den så får du 150 miljoner DMs.
Men det känns som jag har haft på mig den väldigt mycket. Men vet du, nu är det återanvändningsår.
Ja, men det är det. Och jag såg, och det här är inte återanvändning, men just den där modellen tycker jag du är väldigt fin i också. Och såg den i sån här lite... Alltså Stine Goye har en i väldigt rosa som jag tror du skulle vara väldigt fin i. Alltså du vet sån knall. Alltså.
Med samma form då? Ja, att den sitter lös.
Exakt samma form, nästan samma sömmar och allting.
Ja, det gillar jag. Jag gillar när det sitter lös, men också du vet att det enda jag har just nu är mina ben.
Ja.
Eftersom att resten av min kropp håller på att förfalla, känner jag. Alltså i mitt huvud då, man har ju, man ska vara tacksam! Ja, ni märker ju mitt humör. Och då är jag glad också att det är en liten hög slits här på den här blåa. Så jag kan, om jag vill, också sexa till mig. Jag kan stoppa fram ett ben.
Ja, liksom. Ja, men det är ju det som är så snyggt med den. Ja. Att det är de där eller höga
slits. Så fort jag ser liksom någon sexy kille kan jag bara sprätta fram benet.
För om det är något de gillar så är det ju en pinne som sticker ut från ett blått kjol.
Och det är inte liksom, det är inte att benet är liksom sexigt insmort eller rör sig, utan det är bara rakt fram, torrt, stubb. Men det måste jag bara säga, och så ska vi på lördag, ska vi på natten.
Ja, vi ska på natten, ett härligt kompisgäng.
VIP. Måste bara säga att vi ska på VIP.
Jag vet inte än om det är VIP.
Va? Nu har jag sålt in det för alla på VIP som VIP.
Jag har inte lovat någon VIP.
Ja, men jag kommer skriva till Linda nu när jag har hennes nummer. Det är så här att Neas svägerska jobbar ju med någonting som gör att man kan få VIP på saker.
Och du har ju också fått hennes nummer nu och börjat trakassera henne.
Jag missbrukar ju den här kontakten på ett sätt som är helt...
Har du fått någon bra hjälp då?
Jättebra. Alltså jag är rädd att vi kom in i ledande relation.
Älskar Linda.
Ja, hon är underbar.
Mm.
Och nej, men jag känner, alltså jag försöker ju, eftersom att hon jobbar på eller vad det är.
Nej.
Nej, men
ska aha, inte berätta vad hon jobbar
nej,
med.
Okej, bipa då. Hon jobbar
hon,
ju
hon måste ju få ha en integritet. Hon har inte berättat ja, det här.
Bipade det där då. Vad är det för humör? Okej, berätta ditt. Vad sa du? Hallå?
Ja, jo, men Jakob, vår producent, sa vart är Hanna? Jag bara, nej, men hon är sen. Du vet, det var en jobbig morgon. Han bara, oh, men då vet vi att det blir en bra podd i alla fall. För då kommer hon vara på ett humör.
Ja, han hade rätt. Ja, Nissa har ju vill ju inte gå på förskolan. Och så det är också ett pågående.
Ja, men vi hade ju det problemet när vi kom tillbaka från sommarlovet. Mm. Men nu är det bra. Så är det. Det är bakslag och...
Ja, och du vet hur nöjd jag var då. Jaha, jag Florens läser Nisse springer
in. Han är så glad, han hjular in och säger ja. Fröken!
Hej då mamma, brys inte. Nu är det liksom kaos.
Och det är då vi såna här bittra mammor ja, sitter tysta. Vi får väl se hur det går.
Ja, så där blir jag alltid när någon berättar att det är lätt med barn. Men man säger ju ingenting för att man är ju...
Man vill inte vara den.
Nej.
Men man är ju bara...
Det är en påminnelse till sig själv också, tror jag. Alltså att man blir lite sådär bitter. För att man, du vet, typ som Nisse sover ju väldigt dåligt i bebistiden.
Ja.
Och när folk som då fick barn samtidigt som mig berättade
sov hela
ja, hur de sov hela nätterna i egen säng, typ. Då var jag också såhär, jag sa ju ingenting. Men för mig själv var det väldigt viktigt, såhär, fast Nisse har vann. Alltså, han gör det lätt för mig på andra sätt.
Så är det ju.
De har deras barn... Är de lite fulare kanske? Alltså jag fick bara försöka hitta.
Vet du, det är precis som man ska ta sig an. För jag menar, Floren sov ju bra. Hon var inte så värst trevlig liksom när hon var vaken. Det var inte som Nisse som låg liksom och skrattade på maget. Alltså jag ville väl sparka på honom. Liksom låg och, kom ihåg det, du stod liksom i kök och grejade jättelänge. Och han låg liksom på riktigt på en film. Kommer du ihåg det? Ja. Förstå, för mig var ju det ett hån. Som hade varit tvungen att greja med Floren. Så vet, om hon hade tråkigt... Hon kan inte göra någonting.
Men hon vill ju bara ut och sporta.
Så då blev jag väldigt arg på Nisse. Då vill jag min padda.
Men jag minns också att du sa det. Fast det så då, när du sa det var jag också nöjd. Det där kan man ju säga då till andra också. Så här, att man är avundsjuk. För det tycker jag också är en fin komplimang till andra.
Ja.
Alltså det är inte komplimang.
Det är ju en komplimang. Jo, men man behöver höra det. Ja. För man har ju sina saker precis. Som man jobbar. Man fokuserar ju alltid på det dåliga.
Precis, för då fick ju jag då känna att okej, okay, han sover kanske inte. Men jag kan göra saker på. Han är en trevlig bebis.
Han är en trevlig bebis. Men det, den fick jag i när vi bodde i Toronto.
Mm.
Så var vi ju, ja det var ju lockdown. Alltså det enda vi kunde göra var i en lekpark. Och då var det en tjej. Alltså du vet. Var lika gammal som Florens, ett år. Och alltså hon pratade meningar. När man kom in i parken, hon bara, hello darling! Och Florens var ju,
unga,
och då var det så här, du vet, hon, ja men du vet, jag och Johan såg ju det där, och du vet, man jämför ju.
Ja, man blir stressad man blir första gången föräldrar blir man.
Och så var det så sjukt, för då, det här var ett lesbiskt par som hade den här lilla tjejen. Så var det så gulligt att, då kom de fram till oss en dag och så bara, alltså, vi tittar så mycket på eran dotter. Hon är så självständig. Hon hittar ju på grejer. Hon klättrar upp överallt själv. Och gör liksom, hon, vi måste ju gå brev. Jag liksom underhåller våran dotter hela tiden. Och man så här, men gud, då var ju vi tvungna att säga. Men vi tittar på erat barn hela tiden. På hon verkar ju vara ett geni. Typ, så här.
Att hon man, pratar så bra.
Ah, hello darling.
Ja. Ja, det är ju så med Och så man tittar på sina barn. Så ska man ju också titta på sig själv, tycker jag. Alltså du vet, när man drabbas av den här jämförelsesjukan med sin egen person. Det försöker jag hela tiden säga till den personen jag lever med som kan hamna i jämförelsesjukan. Ja. Alltså kring ekonomi och sådär. Och jag bara såhär, men titta på vad du har.
Mig.
Ja, det är ofta jag drar upp. Hanna Persson sitter framför dig dagens och
dagens. Läckraste benen på hel.
Sprättbena runt dig. Anton kan inte bära mig längre, har jag insett. Det är lite sorgligt.
Men han är ont i ryggen.
Oh, jag vet.
Kanske för du har tvingat honom att bära honom.
Jag tycker ändå att det är lite sådär.
Han har ju jätteproblem med ryggen.
Du vet att en stor liksom, del av vår relation första 3 åren, det gick ut på att Anton bar mig.
Du, jag har ju sett att han, du ville gärna tvinga folk att bära dig.
Det är så pinsamt. På fyllan.
Armarna skakar, vet du.
Jättesnygg kille på kontoret tvingade ju bära mig. Det var också att jag precis insåg då att han var snygg. Det var ju så kul. Hela den. På Perfect Day, jag hoppade upp i hans liksom, famn och bad han. Eller liksom, jag bad han inte. Jag hoppade bara upp för jag liksom fick ett infall. Så här, oj, vilken härlig kille. Så kände jag liksom att han såhär, oj, han kanske inte orkar bära mig. Det är konstigt. Vad blir jag på med?
Så tjusigt.
Åh, oh, vad roligt.
Mulsen hänger fram. Ja, jag har en bild. Hänger hela liksom trosan. Ja. Världens kortaste klänning. Ja. Och som ett linne.
Gud, den måste jag på mig snart igen.
Jag ska hoppa upp i okända mäns famnar.
Välkomna till surret 47:an.
Oj.
Nu är det slut på gamla tider, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket drivas, nu ska
det känns som en sån bort. Låt som också man gjorde liksom 40 år, 50 års säsonger.
Ja, ja, ja. 44 när det var den här. Det, ja, det gick ju mycket på P4. Vad hade ni för radiokanal på när du var barn?
Jag har ju väldigt unga föräldrar, det har ju bara varit P3. Oh. Men däremot så, min morfar hämtade ju mig efter skolan varje dag tills jag var 20. Alltså, det var ju sjukt. Alltså, han hämtade mig bil. Alltså, han satt och väntade på mig i en bil. Och där var det ju liksom, vad blir det? Lokalradion. Så
ja,
alltså,
P4.
Ja.
Fy fan vad mysigt. Det är helt sjukt att dina föräldrar lyssnar på P3.
Mm.
Alltså det är så, det är en jag helt annan värld. Jag fattar att du fick mycket musiktips.
Ja, jag är uppvuxen med liksom morgonpasset med Thomas Tengby och Annika Lantz.
Fy fan vad kul.
Ja. Jag vet.
Det var någonting
vi lyssnade på rally liksom.
Åh, min syrra är ju 7 år äldre. Så att jag fick ju lära mig rally genom henne. Hon var ju mycket så här: sätt på P3 istället när vi åkte på bilsemester. Men morsan och farsan, det fanns, pappa var ju bara P1, mamma bara P4. Hemma har det alltid varit P4. Så när du då fick liksom höra på någon slags
modern,
ja men 90-tals hiphop-våg,
ja.
Då satt jag och hörde på: du är min man och jag vet du gör så gott du kan.
Men det var ju det som var så sjukt, tyckte jag, kommer ihåg när vi satt där i bilen, jag och morfar. Jag kunde ju inte en enda låt.
Kan man älska någon på avstånd fast det skiljer många mil mellan mig och den jag älskar.
Ja, de spelade den här som jag tycker är så sjukt bra. Sofia dansar go-go.
Jaha, på P4.
Ja, den tycker jag är en kanonlåt fortfarande.
Sofia, vänta, den är snabb.
Vänta, ja, det är jäder i den snusen, gung i hela ordens husen när Sofia spräcker kjolen i en go-go. Ja, det är klös i klarinetten när hon svänger med kvintetten av i gullan när Sofia dansar go-go.
Vi på natten på lördag. Ja.
Spela Sofia dansar go-go!
Kjolen upp. Di-di-di-di-di-di-di.
Ja, ja, fan. Bra. Segment. Doft.
Nej, men nu ska vi prata om doft. Men ändå intressant det där med P3, P4. Undrar vad våra egna barn kommer få för musikaliska influenser.
Jo, Nisse, hemma hos er, ni gör alltid musik på.
Ja. Tom Petty spelar så
varmt. Ja, Neil Young.
Neil Young. Men jag spelar ju mycket Taylor Swift. Vi har ju vi fastnar i olika. Kurt Weill är någonting som vi spelar nu, och det gillar inte jag riktigt.
Och så spelar ni ju Ryan Adams coverskivan på 1900.
Den går runt. Vi gillar ju att ha mysmusik på. Väldigt högt har vi också.
Ja, tack.
mamma och pappa har ju kommit till oss ikväll. Och mamma stör ju sig så jävla mycket på att vi spelar musik. Hon är tänk! Alltså det är som hon går bara runt och liksom, det är inget mys för henne. Sen Antons föräldrar där, då är det ju så högt så att jag inte ens har mina egna tankar.
Kanske skönt. Ja. Det är därför man har på musik igen. Man vill inte
höra. Men det är obehagligt då. Och ni har ingen musik på, eller?
Jo, absolut. Jag lyssnar ju på musik hela tiden.
Ska jag se vad ni har? Ni har ju tvn på lägsta volymen. Som bara puttrar på. Och så är det liksom 30 Rock eller The Office som bara står lite. Det är så låg volym. Så att där, jag minns ju när jag skulle börja se Game of Thrones och se det i Toronto. Ja, det här har vi säkert pratat om. Men jag fick ju sitta och vråla höj.
Och att du också hävdade, och det kan jag säga, att det stämmer inte.
Jo, men, ni hade jättemörkt på tv.
Nej, det var avsnittet.
Ni hade fel istället på tv.
Nu kan jag säga en sak. Att det här är allmänt känt. Att det här avsnittet i Game of Thrones, när det här stora battle, när de möter liksom de döda. Då är det avsnittet så mörkt så man ser ingenting. Och Hanna hävdar än idag att jag hade någon fel inställning.
Jag minns även där och då att jag satt väldigt nära till. Det är så jävla mörkt, jag vet inte vad som händer.
Men det är det,
och att jag
själv.
Jag tog dosan och försökte ju mera inställningar. För jag tänkte att i ert hushåll finns ju ingen Anton som ordnar till sånt där.
Nej du, det är ingen som bryr sig. Nej. Alltså vi bryr oss så lite om
rätt inställning.
Men det här kan jag säga, det var inte fel inställning på när vi såg det.
Det är nog väldigt lustigt.
Men gud, kan vi komma till ditt ämne? Det här,
jag vill prata om doft. Jag har bara en liten, alltså jag har ingenting att säga om det här mer än att jag tog på mig ett serum. Jag har ju flera år haft det här Beauty Pacific. Ja, det är danska. Det säger du fel, men dansmärke, men det skulle låta franskt. Jättebra, ett sånt serum. Och så hade jag inte använt det på väldigt länge. Så att det liksom var inte min vardagsrutin. Och så tog jag bara några droppar häromdagen. Och så var det ju som att, ja, men du vet hur doft kan ta en tillbaks till något helt annat. Ja. Och det här tog ju mig tillbaks till en tid där jag mådde piss. Så jag var direkt sådär, alltså min all rationalitet bara försvann från mig. Så jag var så, tvungen att liksom bara, bort med det här. Uh-huh. Jag kan inte känna den här doften. Nej. Just nu. Vart jag bara så här intresserad av hur doft funkar. För det där har man ju hört förr. Att så här, doft ska vara vårt liksom,
starkaste.
Jag hörde någon sägning om att första gången du känner en doft. Låt säga första gången jag hade använt det där serumet. Uh-huh. Och jag mådde då. Det är det som sätter sig i mitt doftminne.
Oj.
Så ifall jag använder någonting hela tiden, då liksom jämnas det där ut lite. Men ifall jag då har en lång paus från en doft och börjar använda det igen, då är det liksom första minnet jag slängs tillbaks till, oftast. Ja, och jag var tvungen att googla det här, och det verkar stämma ändå relativt bra.
Mm.
Att doftminnen, alltså i hjärnan så funkar det helt annat än så här synminnen och hörselminnen.
Mm.
För att det finns någon så här. De pratar att känslorna, eller nu när jag läste på om det, känslorna, vad ska man säga, mitt känsloliv är mycket mer, eller starkare kopplat till doft. Alltså alla som människors känsloliv. Så att det väcker mycket starkare känslor med doft. Och det är ju också att man kan agera väldigt irrationellt, stod det, kring doftminnen. För att man kan bara bli så här, man slängs tillbaks till, man kan få fram till exempel väldigt tidiga barndomsminnen genom doft. Då var jag bara så här, när jag tänkte på det här och så här, hur att jag mådde dåligt av det här serumet. Så började jag tänka på, till exempel när du var sjuk. Jag var bara lite nyfiken så här, finns det grejer du undviker doft, alltså dofter du bara så här,
Ja, men jag, det som är bra är ju att då var det så mycket produkter som inte finns i Sverige, har jag insett. Alltså om jag hade bland annat en face mist som var vattenmelon, typ glow, alltså den skulle vara helt sjuk att känna, tror jag. För det var liksom precis det. Den hade jag på sjukhuset och låg och mistade typ. Men annars så, jag tror att om jag skulle vara i Toronto och känna att du vet olika, då skulle det nog, men det finns inte så mycket kvar. Nej. Från den tiden. Och jag hade ju inte så här, hade inte parfym på mig direkt, alltså.
Nej, det är bra, du kanske i omedvetet valde bort.
Ja, och man hade ju ingen shampoo direkt.
Nej.
men jag kommer ihåg första gången vi åkte utomlands, då var jag kanske, liksom, första gången vi flög och vi var på tax-free, då var jag 9 år och vi skulle åka till Cypern. Och då köpte min mamma en parfym som heter Sunflower från Elizabeth Arden. Och så köpte hon en body lotion från Cerutti som heter 1800 och sånt där. Det är den, jag tror det är deras liksom, kändaste parfym. Och det är nog det starkaste doftminnen jag har. För jag minns precis, för det var också så stort den här resan. Det var första gången vi var utomlands. Var vi så här, jag vet inte, allt var ju bara så äventyr. Det var då också jag fick panikångestattack när vi skulle flyga. För att det var så. Men
men då är det positivt.
Ja, det är jättepositivt. Ja, nej, det är bara positivt. Och jag tror den här Sunflower, den finns ju inte längre. Sen var jag, när jag var tillsammans med mitt ex, så var jag i deras sommarhus nere i Skåne. Så stod Sunflower. Hans mamma hade också haft den. Det var väl en sån 90-talsdoft liksom. Och så kom jag att jag öppnade och så bara, alltså det var det mest underbara. Alltså det tog mig tillbaka på det sjukaste sättet. Det var liksom ingenting.
Som en film.
Ja, men det var en film. Det var en film.
En sekund.
Jag kunde vara där. Alltså jag var där. Jag var ett barn. Och kände hur mamma doftade.
Ja, det är härligt vi hade. Så jävla coolt med just doftminnen. För jag har ju också Nivea-krämen. För mig är det...
Mamma.
Jag hade också väldigt mycket ångest som barn. Vi brukar ju prata mycket om det. Som barn, vad har jag nu? Nej, men alltså, så det är lite mer sådär orolig, extrem. Och då, att få ligga på mammas bröst när jag var runt sådär. Det var, jag var ju med som mest orolig, just det där åldern. Det beskriver 9-12 typ. Där, mycket var konstigt liksom. Man skulle bli stor och så för pubertet. Att då, alltså Nivea, när mamma hade ju såklart, ja men den klassiska Nivea, så, alltså den burken.
Liksom. Ja, den hade vi också.
Att ligga på hennes brunbrända, skrynkliga solariebröst som var insmord i Nivea. Och att hon, jag vet också att hon har alltid tagit så mycket på mig. Alltså du vet, hon är väldigt sådär kramig och tagit på håret. Och, ja, alltså då kan jag liksom, när jag känner den, då blir det...
Så då vet jag. Om jag smörjer in mitt bröst med Nivea och börjar klappa det. Men jag tror att många, jag får ju ofta, det här är så sjukt, men olika personer har ofta sagt till mig att jag luktar som barn i en hård tvål. Att olika sagt, gud vad du doftar tryck. Du doftar som barnängen.
Men gud, är det något du använder?
Nej, jag vet inte om det var min, du vet, den här Amazing Grace. Alltså, det är någonting som har alltid gjort att jag har doftat lite som barnängen.
Kanske
alltså,
din hud?
Ja, det kanske bara är min doft som är barnängen.
Gud, vilken underbar grunddoft.
Men det är så gulligt, för det tycker jag är en sån fin komplimang. För det är barndom för mig också. Barnängens hårdtvål.
Hon satt ett litet pubisstrå i.
Ja, nej men jag förstår det. Men det är ju jätteobehagligt. Men det, jag tror att jag är nog så känslig, va? Det är därför jag inte ens kan hålla på med parfymer. Förmodligen är det att allt jag luktar på påminner mig någonting. Ja. Och det är inte bra.
Också. Jag har ju ett vax, en röd burk.
Dagsvax. Hårdvax.
Ja, dagsvax. Hade ju alltså Anton när vi träffades. Riktig kille.
Fina måste vara i håret.
Tjockt. Klumpar. Och det där är också någonting som... Men det är nästan så att... Det, när jag kände, nu var det så länge sedan jag kände det, men jag kände det senast när jag var 25, så tror jag även där att Anton var ju inte mitt core minne då, för det var för nära, utan det var ju tryckare med killar i femman. Det var ju Johan Bergström, Rickard Svanstedt, alltså killar jag var kär i, Mattias Nylander,
så de luktade på disco. Och sen tror jag också att det sätter väldigt mycket. Vi pratade om det här på jobbet, på Perfect Day, om just det här med parfymer man gillar för någonting. För min mamma har ju aldrig haft tunga dofter. Så jag tycker inte om det heller. Jag skulle aldrig ha en tung parfym. Jag har jättesvårt för det. Jag är väldigt lätta dofter. Du gillar ju mycket, vad heter det, mer tyngre, damigare. Och jag tänker också att det måste ju komma från barndom också. Vad är det man förknippar? Vad är en god doft?
Ja, men det tänker, mamma hade ju många, inte tunga kanske jag skulle, men fylliga dofter.
Ja, men jag använder säkert, för allt mot för mig är ju, tror jag, fylligt och tungt. Liksom, för mina är så mesiga.
Flickig.
Ja, flickigt och men fräsch. Alltså
fräsch,
ja. Ja, men jag är liksom rosenknopp.
Och det här är intressant nu när vi ska försöka beskriva dofter, för jag läste också om det, att det finns ingenting som är så svårt att beskriva som dofter.
Nej.
Jag läste någon artikel om att så här, smak kan vi lite lättare beskriva ändå. Syn, alltså, är lätt att beskriva. Hörsel också. Alltså, men just doft, det är så super individuellt just för att vi har de här core-minnena. Alltså att vi har de här starka barndomsminnena kopplat till doft. Så att då är vi liksom för subjektiva när vi ska försöka beskriva en doft. För det luktar liksom någon, för dig luktar det sypen och för mig kanske det luktar ångest.
Exakt.
Alltså, så det är ju...
Och kan ni inte veta skriva vad era barndomsdofter är? Jag vill veta.
Ja, gula blend. Det är ju typ, vet du vad en barndomsdoft för mig är?
Old Spice.
Nej. Stark mint över tobak, över cig. För det var ju när mamma hade sin livskris när hon fyllde 40 och började röka. Lustig person.
Och men hade då, hon inte rökt innan?
Nej. Nej.
Inte ens
feströkt. Jaha.
Ja, men då hade
hon
ju ändå rökt.
Min mamma var helt antirökning. Hon hade en skylt som stod så här på våran, i våran tambur som var: här röker vi inte.
Förutom
för
jag.
Ja, men här röker vi inte. Hade hon, för att hennes, hon var ju så irriterad på hennes, alltså min mormor och morfar, just, som har rökt inne hela hennes uppväxt.
Just, gud vad, ja, usch.
Ja, och sen då började hon röka när hon var 40, när jag var 6 år.
Men hon ville väl testa något
nytt?
Jo,
hon hade ju livskris. Och då skrev hon till på den här skylten: här röker vi inte. Så skrev hon med en liten törspänna: inomhus.
Vad roligt.
Så den satt där. För att vi var så här: mamma, nu ska jag ju den här skylten, du måste lida den.
Ah, det var roligt. Mm. Jag har mina principer, men jag har också andra.
Te-morsan. Och jag och du.
Ja, absolut. Det är ett sätt att leva och ta sig an. Ja. Ah. Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera.
Mm.
Är ju sponsor även
love
denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar
du
om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp,
ja,
skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här, du köper ett par, till exempel ett par skor, mm, och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under, mm, dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Mm, det är bra det.
Mm. Och då blir den annonsen uppladdad igen och den ser exakt likadan ut som annonsen när,
aha,
som
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud, ja, vad smart.
Och så skönt för alla er som är nojiga för, ja, de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra, alltså, strateger eller du vet så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom, ja, nya funktioner som gör det så smidigt för oss i slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Mm.
Nej.
Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs. Och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila. De har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att vi, du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har ju hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också silver. Mm, det vet jag också. Och jag gillar den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serier. Alltså den här softa. Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beauty bag så får man ju en full size shampoo och balsam, plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar det är ju det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Oh, nu måste jag ta sats här.
Oh, är det grin på det?
Nej, inte grin. Det är bara mycket.
Åh, gud.
Jag har sett en dokumentär på SVT om Bodil Malmsten. Ett jävla liv heter den. Och den har funnits, tror jag. Alltså, den kom säkert för något år sedan. Mm. Har du läst något, Bodil Malmsten?
Ja, alltså jag läste en del ur den här Det här är hjärtat. Alltså hennes sista var väl det, va?
Precis.
Så hon sorg efter sin. Ja.
För att jag hade inte heller läst liksom någonting. Men fick Det här hjärtat i present av en kompis. Och den är ju... Och jag tror ändå att många... Dikter ur den är ju ganska kända. Mm. Man får se att folk använder sig av dem och delar dem. Alltså det här. Nej, allt måste...
Mycket träffar ju rakt i hjärtat.
Alltså den är ju, det är fysiskt. Mm. Alltså det är fysisk sorg. Ja. Och det är ju, var ju hennes sista diktsamling. Men också den... Alltså jag tror inte hon hade skrivit en diktsamling på typ 20 år eller någonting när den där släpptes. Den släpptes 2015. Sen så tror jag hon dog kanske 2017 eller någonting. Mm. Och den finns ju... Ja, den finns ju som författarinläsning. Så om man vill höra hennes släpiga röst, läsa den. Så...
Otrolig röst hon.
Otrolig långsam norrländsk.
Plötsligt, det är tunnelbanan. Byte vid Östermalmstorg. Rusningstrafik. Det är nu. Knytnäven i bröstet, kniven i hjärtat, tvärs genom revbensgallret. Det är du. Det är ju du. Kroppen, hållningen, färgerna, huvudformen, halsen, axlarna. Du. Det måste vara du. Det är du. Hjärtat i knytnäven sträcker sig efter dig. Kniven dras ut. Vänta. Vänta nu. Se upp för dörrarna. Dörrarna stängs. Det var du. Och så stängs dörrarna. Tåget försvinner, blir mindre och mindre. Ekot i tunneln, det studsar inte. Fladdermössen där inne, allting är stumt. Perrongens betong kommer emot mig. Det var inte du. Kniven i hjärtat, den vrids om. Det kommer alltid att vara inte du.
Lite skön, alltså den brister lite.
Ja, liksom. Den är skakig nästan. På ett underbart sätt. Mm. Och så tittade jag på den här dokumentären. Och som vanligt när jag tittar på dokumentärer om kvinnor eller läser om kvinnor, så går det inte att se på det utan att lägga... Alltså, man tänker så här, vad är likt med mig och vad, på vilket sätt är vi olika? Mm. Alltså det är så alltid jag tar mig an andra personer, känns det som. Så här, vad är likt och vad är olikt? Och så inser jag att hon... består verkligen av någonting som... Alltså det finns liksom vissa personer i mitt liv som verkligen... Man har ju sina vänner. Och så är jag jättemånga med otroliga personligheter. Men just det här, det blir liksom alltid mina favoritpersoner. Mm. För det här, för du, och du har det här i dig också.
Är det sant?
Ja. Och det är alltså att man är så otroligt sårbar. Men ändå modig. Mm. Alltså man... Jag ska försöka förklara. Det här är, nu ska jag försöka prata då om Bodil Malmsten. Mm. Men att vara människa idag, tycker jag, det är som att vi har ett lyckade människor. Det är de som liksom lyckas leva i någon total zen. Mm. Som lyckas behärska acceptans. Mm. Det är liksom en lyckad människa. Liksom som att vi alla ska bli någon typ av zen-buddhister. Det, är liksom en, det känns som... nutidens liksom mål. Mm. Vi ska personlig utveckling till att vi hamnar i någon typ av upplyst tillstånd.
Mm. 100% healade typ.
Ja men typ. Och också det här, det finns ju, alltså, det är nästan som ett utvecklingstvång. Alltså som människa nu är ju. Vi måste utvecklas. Mm. Mm. Och man får inte vara, man får inte vara så här lite halv, alltså man får inte vara så trubbig, känns det som.
Och bearbeta dina trauman.
Exakt. Mm. Och det får man ju också tänka på, det här med dålig självkänsla. Jag har tänkt på det väldigt mycket nu på slutet, och så tänkte jag på det igen när jag såg den här dokumentären, för hon säger själv att ja, men hon var med om ganska mycket saker. Hon hamnade på fosterhem, och hon har också ett självmordsförsök från tonåren i bagaget. Och pratar om att hon har dålig självkänsla. Och man pratar ju ofta om så här dålig självkänsla. Alltså det är också så här, det får man får inte ha det. Nej. Det är liksom det största boven typ. Alltså, då, om man har dålig självkänsla, då kan man inte leva ett autentiskt liv. Då kan man inte vara sig själv typ. För då är det alltid något annat som ska vara och styra. Och också att man pratar om det som att det antingen har du det, eller så har du inte.
Verkligen.
Ja. Och medan det är så konstigt, för när jag tänker på självkänsla, har jag det eller har jag inte? Jag vet knappt. För att det känns som att det är så föränderligt, självkänsla. Mm. Livet utmanar min självkänsla hela tiden. Och ibland så går år när man har det tryggt. Då känns det som att man har jättegod självkänsla. Mm. Men sen skakar saker om. Och då kan jag vara så här, jag kanske inte hade så bra självkänsla som jag trodde. Och om man, just det här med självkänslor, när man läser om det, då är just det här att inte kunna ta kritik. Det är ju ett bevis på dålig självkänsla, säger de ju. Och alltså jag har börjat tänka så här, vad är det som är så fel att ha lite dålig självkänsla, har jag börjat tänkt. Och för jag fattar ju självklart att dålig självkänsla gör oss sårbara. Och det kan ju också leda till att man utvecklar psykisk ohälsa. Jag menar, alla vi som går och har dålig självkänsla, är det så fel? Alltså förstår du, alla drabbas ju inte av omständigheter som gör att så här, är det verkligen så fel? måste vi hela det där hela tiden? Och så åter då till Bodil Malm, att hon hade ju så fruktansvärt svårt att ta kritik.
Mm.
Alltså det var, alltså du vet, det var det som man ser i dokumentären. Alltså jag älskar det.
Uh-huh.
Jag älskar det. För då, hon släppte sin första diktsamling 1977.
Mm.
Dvärgen Gustav. Och det man ska komma ihåg, om vi går lite tillbaka, det var när hon hade haft det självmordsförsöket, så var det en läkare som, det var den första som hade frågat henne, finns det någonting du tycker om att göra? Och då sa hon, ja, skriva.
Mm.
Och då tycker jag det är så intressant. Om då, att ha dålig självkänsla, det är ju att man då ska söka bekräftelse genom prestation på något sätt, för att visa att man duger. Men det började ju inte där för henne, det var ju lust att skriva då. Alltså, och sen så släpper hon då 1977 den här diktsamlingen Dvärgen Gustav, och den får liksom jättedåliga recensioner. Och det var till och med en recensent som skrev, glöm Dvärgen Gustav, han har aldrig existerat. Förstår du? Raderar den här diktsamlingen ungefär.
Oh my god. Jag blir rasad.
Jag vet. Och då känner man också så här, det är konst, och hon, alltså hon, det är, och då skrev hon en insändare där hon såhär, men Dvärgen Gustav är ju jag. Och så ber han någon att glömma den, förstår du?
Ja.
Det är så sårbart det här hon gör.
Mm.
Och sen skrev hon inte någon mer dikter på typ 10 år. Men att hon blir liksom van, och sen så börjar hon ju igen.
Mm.
Och hennes, en av hennes gamla liksom partners berättar att alltså den dagen recensioner skulle komma ut och sånt, hon klev inte upp ur sängen.
Mm.
Hon skriver till recensören, ni mobbar mig! Hon är helt, och hon förändras aldrig under hela sin... jag älskar, alltså, och jag känner bara, vet du en sak? Det är väl rimligt, när jag tänker på det sen nu, det är ganska rimligt att bli helt vansinnig av att någon kritiserar det man gör.
Ja.
Och så är det, vad heter de här systrarna? Är de på det? Systrarna Bäckman, alltså de kultur...
Ja.
Hon har ju skrivit typ ett hatbrev om dem, att de är liksom det värsta som har hänt kulturen.
Alltså Eva Bäckman och Åsa Bäckman.
Ja, yes. De är... ja, det är liksom det värsta.
Ja.
Och så också, det här tänkte jag, det här är Hanna Persson för mig.
Ja.
Hon berättar om, nej, det här är så kul. I den här dokumentären säger hon så här, för hon har ju gjort väldigt många omtyckta sommarprat.
Mm.
Ja, jag förstörde hela sommaren med att prestera ett sommarprogram. Och hade jag inte blivit tillfrågad, hade grämelsen över det förstört hela sommaren. Jag tycker att det är, vad skönt att du är människa. Alltså, var lite människa. Alltså att, så här, ja, så är det att vara.
Jag förstår henne.
Ja, det fanns ingenting. Och hon, jag tyckte det var så fint också när någon fråga, en journalist frågade henne. Tycker du det är roligt att skriva? Nej, men det är fortfarande roligare än allt annat.
Mm.
Det tycker jag också är så härligt. Så här, ja, det finns ju fortfarande ingenting som är roligare. Så jag får väl fortsätta med det här. Och hon var ju också kompis med Eva Dahlgren. De var jättebra kompisar. Ja. Och så att hon var väldigt så här, testade hela tiden så här, lite så, hur mycket älskar ni mig egentligen? Så när hon fyllde 50 år så hade hon liksom ordnat en 50-årsfest så här, långt på så här, jättekonstigt ställe i så här, England. Så, här, så här, du vet, jättesvårt att ta sig. Och sen var hon så här, ja, undrar om några kommer komma då? Så här, ordnar en fest liksom, för att testa ungefär, hur långt är ni redo att gå för mig?
Ja.
Hur långt kommer ni resa för att...
Vilken underbar person.
Ja, och när jag ser det så här, vad är det? För då sitter ju de här recensenterna, ja, det är ju väldigt komplicerat att ge ut saker ungefär om man inte kan ta den här typen av kritik. Man ska ju också då, återigen, då ska man vara den här personen. Man ska vara så himla rationell hela tiden. Att vara människa, man ska liksom... För när jag hör det där så känner jag bara att, så där skulle jag också känna.
Mm.
Vilket gör att jag, det snarare gör att jag är feg. Jag väljer kanske bort många saker.
Men hon är också modig i att de vågar uttrycka det hon känner.
Och det i sig, är inte det kanske god självkänsla?
Ja, hon tror ju att det hennes ord betyder någonting i alla fall då. Alltså hon tycker att de har fel. Jag tänker nästan att det är ju, alltså tro på sig själv någonstans. Alltså mena på så här att, ni har fel när det är kritik. Det är så jag kan känna också. Att jag liksom, det blir också någonting osympatiskt i att så här...
Ja, för att det är så här, hon säger att hon har så dålig självkänsla. Och på ett sätt, en del har ju det. Men hon slutade ju aldrig skriva ändå. Nej. Så det fanns ju någonting större.
Men då bilden av god känsla skulle vara så här, ja, om de tycker så, det får stå för dem. Jag vet att jag är bra ändå. Alltså så har jag aldrig känt, ifall jag får kritik. Det får stå för dem.
Men
jag
också
vet att jag är bra.
Det är ju hon. När hon säger,
ja, det är det jag känner också med typ podden också. Ja. När jag får kritik. Ja, det är mig du hatar. Ska jag hata dig också? Ska vi sitta och hata? Är det så vi får en bra värld då?
Och,
men också, men då, det är tecken på dålig självkänsla även någonstans. Att det träffar. Det är väl det liksom. Om man tycker om sig själv tillräckligt mycket, då behöver man ju inte att andra ska tycka om en så. Men är det någon människor som lever så? Eller är det bara människor som är fegare då?
Ja, men för det är det jag menar. Mm. Jag tycker att det är... Hur ska jag säga? Jag jämför också med... Det är den här gränsen som jag tycker är så intressant. För jag tycker att det är så lätt. Alltså, att vara... Sitta tryggt och tycka att man har en god självkänsla. Mm, mm. Medan ju mer man slänger sig ut, det är då man testar självkänslan. Mm. Och ju äldre man blir så kanske man har satt sig i så pass trygga situationer att man är såhär, ja, jag är jättegrundad. Här finns det starka rötter ungefär. Det finns ingenting som får det här trädet att blåsa.
För du har aldrig varit i en vind.
Nej, du utsätter inte för vindar. Och det är det som är, det är det jag menar med sårbarheten och modet. Att vara så där sårbar, men man fortsätter hela tiden ändå. Och åter till det jag sa, det började ju med att det var det hon ville göra. Mm. Det började ju inte med att hon skulle få ett erkännande. Sen kanske det blev det, men jag tänker att det måste ju alltid komma tillbaka. För jag såg en såg en intervju med henne på Babel om just när hon hade släppt det här hjärtat.
Mm.
Och det var ju så här, jag behövde få ordning på min sorg.
Mm.
Jag behövde göra den här boken. För hon hade ju förlorat då någon typ av livskamratvän. Mm. Det var liksom, den var tvungen att ges ut.
Mm.
Och då är hon också skruv. För då är hon väl 70.
Mm.
Och så säger hon först tror jag Jessica Gedin säger till henne. Jag ser här att du tweetade igår att jag måste göra om hela boken. Och den ska liksom släppas. Och då sitter hon där, ja, nu blev det så här. Hon bara, men om det blir ett tilltryck, då ska jag se om jag kan se till att jag kan ändra ordningen på vissa dikter. Och jag känner bara, gud vad mänskligt. Och då är regissören Ruben Östlund där, som man har hört är ju en super perfektionist.
Ja, ja.
Och då säger hon till honom, har du aldrig känt så här? Han bara, nej, när jag lämnar från mig min film, då är jag ganska säker på att den är bra. Och jag säger, vet du, jag är död när jag tittar på honom då. Jag bara, vad menar du? Ja. Du är alltid säker, eller?
Vilken jävla... Det tror inte jag på. Jag tror inte på det. Jag tror att han, alltså att det är hans...
Men han är så perfektion. Man har ju hört att han säger om scener 100 000 gånger.
Jo, men är han så, är han säker på att det är en bra... Ja, det, jag tror att det där... Vi ska ju inte i varje jävla avsnitt. Det är manligt och kvinnligt. Men det där är fan ett manligt
självförtroende. Då säger de det. Hon bara, är det här kvinnligt och manligt? Och så säger hon, nej, det är någon generation. Jag känner, generation. Alltså jag skulle, även fast, jag säger också så här, även när jag är 70 kommer jag förmodligen vilja ändra ordningen. Alltså.
Ja, men snälla, vad tror du jag sitter nu med mitt jobb? Ja. Tror du att jag är nöjd
nej.
Någon gång? Tror du att jag tror att jag vill att någon ska titta på det jag gör? Eller, alltså.
Och så ändå gör du det?
Ja, ändå gör jag det. Och ändå vissa dagar är jag liksom, oj, 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 vad bra jag är nu. Ja. Det är aldrig stabilt. Men det är som du säger, man kanske i en tid där vi hela tiden då jagar... Att vara, att må bra.
Ja.
Att kommer det så mycket bra ur det då? Att men, må bra, att vara liksom sen, att vara...
Kan man inte få embracea den här? Jag börjar tänka mer och mer så här, jag har inte, tror jag, bättre självkänsla än vad jag hade när jag var 20. Mm. Däremot är det lite mer så här, ja, så där är jag. Jag är rädd för det där.
Mm.
Och jag har blivit
acceptans för sånt.
Ja, ja. Alltså
det... Men det är ju också någon slags zen. Jag accepterar ju inte ens att det är så här.
Nej, det är väl så här. Men du gör ju kanske lite mer så här, läskiga saker än vad jag gör också.
Och för det ska sägas. Jag gillar verkligen att du tar upp det här, för det här är intressant. Jag lever ju med en person som liksom ibland, ja, men han säger ofta till mig, men bryr inte om det där. Bryr inte om vad, så här, du är bra som du, alltså bryr inte om vad de skrev. Bryr inte vad den där sa. Bryr inte vad folk tyckte om det där avsnittet eller vad jag nu har gjort. Sen så kan det vara, fan var det senast, när jag var ledsen för någon hade varit, skrivit någonting om mig som Anton fick läsa.
Mm.
Som var, alltså det var någon tweet eller någonting.
Mm.
Då han bara, vad i helvete är det fel? Alltså jag ska, alltså jag aldrig, alltså ja. Liksom, det var någonting som träffade honom då. Jag vet, kommer inte, faktiskt inte riktigt ihåg nu vad det var. Men det var liksom, ja, men han tyckte att det var orättvist mot mig då kring. Jo, men det var ju något tweets, ja, precis, om mina samarbeten och sånt där. Och jag tror också att han känner sig, han peppar ju mig att göra samarbeten, för han vill ju att jag ska tjäna pengar.
Ja.
Och då jag tror att det var det, att det var nästan kritik mot han då.
Ja.
Och ja, han kunde ju absolut inte ta det där. Och då var det ju jag som stod i skottgluggen. Och då tänkte jag på det nu, alltså när du sa det här. Jag tänkte på han att så här, ja, och det tror jag väl kanske att han är medveten om också. Men det är lätt så här, jag ska inte gå runt och tro att han har jättegod självkänsla. För han är ju aldrig modig på samma sätt som mig.
Nej, och jag tänker så mycket på, nu när vi är på Perfect Taste, så tänker jag så mycket på Hanna och Amanda. Som de måste ju vara de modigaste som finns. För så mycket skit som de har gjort, så testat. De testar allting. Och har man,
så
lyssnat,
jävla
på,
modiga.
Har man lyssnat på deras podd, så vet man att de är inte säkra. De är jättesårbara. Och ändå så ger de sig ut igen.
Ja. Jag tänkte på det senast. Det här jag såg, jag följer kändisar kommenterar på Instagram. Mm. Och så hade hon tagit upp en gammal artikel där alltså Henrik Schyffert, Eva Röse och diverse människor går bananas. Det var alltså för några år sedan.
Mm.
Gick bananas för att Amanda Schulman gjorde ett samarbete på hennes grusväg. Alltså som ledde upp till hennes, som går liksom genom hennes hus. Hon gjorde något samarbete där de skrev om någonting.
Ja, men blandade in känslor med reklam.
Ja, med reklam. Varpå då, det är så typiskt att Eva Röse. Okay.
Ja. Som jag började följa.
Ja, alltså jag får verkligen passa mig nu. Lillmunnen min ska knipas.
Ja.
För att det är också alltså att jag blir så arg så här. Men det är för att jag känner med Amanda.
Mm.
För jag tycker att det är så fruktansvärt pretentiöst det de liksom höll på med där. Att gå ut liksom offentligt också. Exakt. I sina sociala medier. Så här. Och det blir som en grupp som bara så här, fy fan vad äckligt. Så här. De måste ju förstå varför hon gör det här. Och klipp till, 3 år senare. Vem är det som sitter på en klippa på Gotland? Och skriver, kvinnokampen måste gå vidare, det känns som mäkt, det är känslan av mäkt att få göra ett samarbete med Ellos här på Gotland på den här klippan. Ja, det heter ju Eva Röse. För det Amanda också fick kritik för de här åren, eller för några år sedan, var ju också att så här, hon förstörde grusvägen för henne Schiffer, typ. Att så här, du har liksom reklam, du har kommersialiserat den här grusvägen som jag hade massa fina minnen på. Och det är så jävla lustigt. Och då var ju Eva Rösa hoppade på den här kritiken då. Alltså då.
Ja, de hade ju en pistol.
Ja, en pistol i kommentarsfältet. Ja, och så nu sitter Eva Rösa på sin klippa och skriver om mäkt.
Ja.
Om någon ska använda ordet mäkt en gång till så är det jag som tar fram pistolen i kommentarsfältet.
Ja, men...
Sen får man väl förstå henne då liksom. Men hon, jag tycker att det är dumt att det är jag tycker folk ska tänka på det. Jag som får kritik för att jag samarbetar också. Vad skulle du ha gjort i mina skor? Alltså det är inte synd om mig. Det menar jag inte nu när jag pratar om det här. Och det är inte synd om Amanda Schulman heller. Eller vad är det att vara synd om dem? Men för man, det är ett jobb liksom. Det är reklam. Man tjänar pengar. Vi lever i
ja, och jag har inget problem. Jag har inget problem med att man ifrågasätter den här typen. Alltså det är en intressant diskussion.
Ja, absolut. Det tycker jag också att man ska alltså kunna göra.
Ja, det
fenomenet i sig kan absolut.
Fenomenet, men det där var så grovt. Och sen inser man så här, det är så där man tjänar pengar nu som... Alltså Eva Röse behöver ju tydligen också pengar.
Ja, exakt. Och vill också kritisera systemet. Ta andra vägar du då, om du tycker att det här är en viktig fråga. Om du tror att du bekämpar kapitalismen på det sättet, så här, absolut, gör det. Alltså, så här, välj inte det här. Men jag gör ju inte jättemycket samarbeten, inte nu, men jag har gjort det lite i perioder. Liksom. Men de som kritiserar mig, det kan ju ofta vara liksom att jag bara gör ett samarbete. Alltså, det är liksom, det behöver inte handla om vad jag gör reklam för, utan att jag gör reklam. Förstår du? Och där har jag så svårt att se att de som kritiserar mig, för jag ibland vet jag ju vilka personerna är också, att de skulle tacka nej. Alltså, och jag tycker att det är så jävla oskärmigt också att slänga sig med att någon är avundsjuk. Men jag har väldigt svårt att förstå så här, vad är... Alltså det är en irritation mot mig. Det är en irritation mot Amanda. Men jag tycker att så här, det blir felvänt när det är mot mig, för att jag är ju likadant som alla andra, en lönetagare i kapitalismen. Sen kan man absolut ha mycket, mycket bättre jobb. Förlåt, jag kanske ska vara sjuksköterska då. Alltså, ja, det här är inget försvarstal. Jag säger bara att det är en intressant... Det är en fråga som absolut går att prata om.
Ja.
Men jag tycker att det blir så jävla fult när kändisar ska... Som bygga för det Schiffert gör, det är ju bygga sin image, det är ju bygga det Eva Röse gör, och ju bygga liksom
vi står för någonting annat.
Det är liksom någonting som är så jävla
ingenting
mörkt.
Är heligt längre.
Nej, exakt.
Grusvägen
ska den bli
den så... typen av kritik då. Och nu vill jag bara, så vi kommer tillbaka till ämnet som vi pratade om, att som att om jag hade, alltså jag vet inte hur jag hade blivit så ledsen, så att jag vet inte hur jag hade kunnat hantera det där.
Nej, jag blir ju likadan. Jag blir ju jätteledsen.
Ja, men jag menar det. Jag hade aldrig kunnat lagt det där åt sidan. Oavsett hur god självkänsla. Så här, jag är trygg i det här samarbetet. Jag står för det här. Spelar ingen roll om det väcker sådär känslor. Och som sagt, återigen, som då Hanna och Amanda här, att de har testat så mycket saker, de har drivit ett bolag, de har varit nya på att göra det, fått jättemycket kritik hur de drev, och det har folk gottas i. På ett sätt som man bara, vet du hur många struliga bolag som har funnits av män? Vet du hur många dåliga chefer? Alltså, tror du det är unikt att det är stökigt på nya startade bolag? Men de har fått liksom stå till svars för allt som är ont ungefär. Jag vet inte, det är så...
Det kan jag verkligen säga, jag som har varit runt på lite liknande bolag. Alltså, så här, att vara kvinna och starta bolag är ju att bli att sticka ut på lite jävla vänster. Speciellt när man gör kommersiella grejer.
Och återigen till den här sårbarheten och modet. Man gör ändå. Fast man, jag tycker det är så himla, alltså det är, trots man omfamnar den här dåliga självkänslan och vågar. Och, ja, det blir fel och det är så här, men man gör ändå.
Vi alla kanske ska tänka på att höja vår inre Bodil Malmsten, inte förtrycka den.
Nej, jag tyckte det. Och så gick jag på biblioteket. För jag ville läsa hennes andra böcker. Och så öppnade jag upp, vad heter det, den här dvärgen Gustav då, som var den här första som fick så mycket kritik. Och då fanns det en dikt som heter Lindansösen. Som jag, det var som att den slö, alltså det är det här som hon har gjort hela tiden. Som går så här. Fram och så tillbaka. Och så tillbaka och åter. På en sytråd ovanför ett vatten. Regnbåge. Varje gång hon faller. Sedan repetera. Minnas sin historia. Lindansösens plåga. Alltid börja om. Och alltid återvåga.
Mm.
Man slutar inte gå upp på den där balanstråden.
Ja, precis så där känns det ju.
Mm. Och det ju, finns ju många saker i ens liv som är så där.
Mm.
Lindansösens plåga. Alltid börja om och att alltid återvåga. Och det är därför att alltså, det finns någonting att våga slänga sig ut och ha dålig självkänsla. För vissa slänger sig aldrig ut.
Nej.
Och då är det också lätt att sitta och
tycka. Mm, fint. Och man ska fortsätta våga. Upp igen. Tralalalala.
Men också dansa det här med självkänsla, du vet så här, man är också så här, åh, mitt barn, alltså, jag förstår också att det är plågsamt att ha jättedålig självkänsla.
Mm.
Men många av oss går runt med halvtaskig självkänsla och det funkar jättebra ändå. Jag tycker också att folk med dålig självkänsla kan vara jätteroliga, bjussiga, man blir mänsklig, det är lättare att så här,
de öppen, man bjuder in lättare. Man vill bolla sina inre grejer.
Ja. Alltså hur den här då utopin av den här människan, alltså hur intressant är den? Den här zen-människan.
Mm.
Det är också alltid nu att det är såna här berättelser, alltså det känns som att man har fått överflöd. Han slutade som managementkonsult och nu så är han meditationsguide.
Ja, men du satt ju här för några veckor sedan och på den björnen Nattig.
Ja, men alla behöver ju inte vara så.
Nej.
Jag är ju inte han.
Man kan ha en sån och inspireras lite av.
Ja.
Men då kan man ha Bodil Malmsten på andra pedestalen.
Exakt. Mm. Det finns ju fler att känna. Det är hela tiden intressant att utmana den där tanken.
Mm. Familjen gav upp storstadspulsen för att starta egen gård och bli självförsörjande.
Och nu är de lyckliga.
Nu mår vi så bra. Jag vaknar varje morgon med känner att hålet i bröstet är borta.
För det är också då det som då är intressant också med självkänsla. Om det är så då som det påstås ofta att då om man har en god självkänsla, då är det alltså då alla valen man gör att då starta den här gården.
Mm.
Det är då rätt av de rätta anledningarna.
Ja, exakt.
Skriver då Bodil Malmsten av fel anledningar för att då skulle ha dålig självkänsla att bara handla om andra.
Då är det ett fel val.
Ja.
Mm. Ruben Östlund gör filmer för att han brinner för konsten. Han skiter i vad han vet att de är bra.
Ja.
Så att han gör det för sin egen skull. Bodil Malmsten, hon skriver för uppmärksamhet.
Ja.
Mm.
Det tål att tänkas på.
Verkligen. Jag tycker också att det är, om vi nu lever i en tid där vi också vill utvecklas hela tiden, då kan jag tycka att ha god självkänsla. Ja, hur mycket utvecklas man? Alltså, att vara som Bodil Malmsten, att man letar, alltså att man läser kritik, man tar till sig den, man blir upprörd. Det gör ju att saker händer i ens huvud. Man tvingas ju ompröva saker. Nu talar jag från egen erfarenhet också.
Ja. Du kanske pratade kritik om Hanna Persson, inte Bodil Malmsten. Mm.
När jag får kritik då, min första reaktion är, nu skriver jag en insändare.
Ja.
Nu ska de få höra.
Jag ringer in,
jag ska berätta på alla sätt de har fel. Sen går det någon dag, tar det någon till varv i huvudet. Ja, det fanns en poäng i den där kritiken.
Mm.
Går en till dag, kanske fanns två poänger. Men sen blir jag också säker på där det inte fanns poänger. Och så växer jag som person på något sätt i alla fall.
Mm.
Men sen samma. Sen är det samma
gamla visa. Lindansösen är tillbaka.
Ja. Så att jag skulle inte säga då att målet är inte att växa. Det kan vi slå fram fast vid då. Men det händer ju saker i huvudet i alla fall. Någon slags utveckling sker ju i att jag blivit mer tänkande.
Ja. Omfamna din dåliga självkänsla.
Det ska
dålig självkänsla nu.
Ja. Dålig självkänsla punkt nu.
Jag behöver något för magen, Nia. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. Mm. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående. Ja, ja. Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja, och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att du måste äta D-vitamin och C-vitamin. Och det visste jag ju, men nu är det ändå, nu har jag ändå börjat gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Att du vet att man på varje morgon tar alltså de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså det är en bra rutin föder andra goda rutiner som man brukar säga.
Mm. Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom. Första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansiktet och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kokos va? Ja, det är kokos som doftar.
Mm. Alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Ah, förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden surret25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till Emma S som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MS.
Tack MS.
Jag känner att jag blivit kränkt av en sak.
Vadå? Har du blivit kränkt? Är det Bodil som...
Ursäkta podd. Nej, de har inte sagt någonting om mig.
Men dagens avsnitt.
Lyssnar på en natt när jag hade ont i tanden. Nej. Jag blir bara kränkt för att de pratar om föräldrar med barn som skriker. Lalalala. Typiskt sån sak som jag satt och sa i en podd för 5 år sedan.
Oj, oj, oj. Bara så här, har de gett sig ut på den alltså?
Föräldrar som, men då jag tror att återkommande. Jag tror väl jag kan fatta Edvin också, för han är väl less på att alla vi har skaffat barn, hans bästisar liksom ändå. Alltså när hans, många av hans nära kompisar. Ju.
Verkligen.
Så det förstår jag och det har jag ju också sagt till henne. Att så här, det är inget kul. Alltså speciellt han, vad är han, 26-årig kille? Vad fan, han
ska lite... hans kompisar, ja. Jag tycker det är så märkligt, varför har hans kompisar barn?
Ja, men han
jag
är frågar... mycket äldre kompisar.
Jag vet, men jag... nej, fast du, alltså så här...
ja, jo, Maja är väl yngre och Erika är ju. Ja, men hon är ju en
30. Och vad heter han?
Paul. Ja, jo, men han är en äldre tjej. Ja, ja.
Ja, men de är ju ung.
Ja, 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 verkligen.
Jag frågar väldigt noga, hur gamla är de här? Senast vi träffades. Jag tycker det är konstigt. Varför är de så unga och har barn?
Det är väl härligt. Och, men det är piss för han, för så är det väl. Alltså, fast det är också jätteunderbart. Gud, jag ska inte sitta och hänga ut honom. Han tycker att det är, men jag märker liksom att det finns en irritation som jag säkert också skulle ha.
Mm-hmm.
Men då bara tänkte jag på så här, de sa i alla fall, både han och Johanna i Ursäkta podden, så här, att någonting i stil med, nu är jag inte rätt, vet jag inte om jag citerar rätt, men typ så här, ja, men föräldrar hör inte att deras egna barn skriker. De liksom, de måste förstå att bara för att, alltså, de är vana vid det så är vi inte andra vana vid det liksom. Då vill jag bara berätta för er två, om ni någon gång lyssnar väl inte på, men jag vet Johanna stora syrra lyssnar på den här podden, så du kanske kan berätta då för Johanna att som förälder så hör man sitt barn skrika mer än någon annan. Man hör även andra barn skrika mycket mer, för man lever i en slags PTSD-värld där man hör, alltså ifall jag kunde irritera mig på barnskrik innan jag blev förälder, irritationen jag känner för barnskrik nu efteråt, den är alltså upphöjd i 2000, för att det är alltså, ja, det är slags ett light PTSD från när man själv hade en liten bebis.
100%.
Så att ni måste ju också förstå att det enda man vill med sitt barn, det enda man går runt med när ett barn skriker eller högljudd, det är att man skäms, det är skam, man försöker tysta det, man mår skit på alla sätt. Men det går ju inte att göra något. Och det kommer ju alla den, alltså den insikten kommer folk komma till. Mm. Det går oftast inte att göra. Man försöker ju alla sätt som går oftast. Ja. Speciellt på ett flyg, då försöker man ju för fan varenda jävla...
Och det man ska komma ihåg med på flyg, alltså det tänker jag ofta på, men det är ju otrolig ångest. Mm. Det där, så jag kommer ihåg när vi skulle flyga med Florence från Kanada liksom, och var ett år. Och ja, jag hade ångest i en månad, alltså innan. Mm. Och så tänker jag också på alla de här barnen som har särskilda behov som inte syns. Alltså barnet kanske ser, man ser inte att det skulle vara någonting. Nej. Men alltså det kan vara autism eller någonting som gör att, som föräldrar är det nästan, alltså det går kanske inte att trösta det här barnet. Och det är svårt för oss andra att förstå det, men de har kanske då gruvat sig för den här flygresan i ett år.
Ja, verkligen. Och måste verkligen.
Alltså, att det är så, man, vi måste, det där med barnen. Mm.
Och då, men då ska jag säga så här att även om, även fast min reaktion på skriken är mycket starkare nu, så är min förståelse enormt mycket större. Mm. Jag skulle aldrig, alltså man försöker bara kolla på de här föräldrarna och le och vara så här,
jag vet
hur det är, och så här, jag också mamma ifall man inte med sitt eget barn. Alltså man vill bara så här, jag ser att du försöker. Men irritationen ändå, den här direkta känslan är ju enormt mycket större. Och liksom att man bara, för att man, det är som att man själv förväntas göra någonting. Innan barn, då var man bara så här, tyst, typ. Nu är det typ så här, hur kan jag lösa det här skriket? Ja. Det är den känslan som tar över.
100%.
Så att det är ju, jag vill bara ha det sagt för facit. Nej, men att det, och sen får man, tror jag,
men det är ju,
jag vet inte om alla föräldrar är så, men jag skulle gissa att väldigt många,
jag känner ju likadant.
Jag tror att väldigt många gör det.
Och ja, men det är det som är också spännande med, för vi ska alla vägen vandra, va?
Ja, och det vet du, jag brukar tänka på också, ifall man får en kommentar eller liksom ifall när man är på någon buss eller ifall man så där, folk irriterar sig, man ser på Zoom att folk gör så här, på TikTok finns det typ så här, folk filmar typ i planer och sitter där och skriker, och så bara så här, hur var du när du var bebis? Har du varit vuxen hela, Edvin och Johanna, ni föddes tysta, eller liksom, hur var det för ni när ni var små? Ni fick inte åka buss kanske. Ni, alltså, jag tror att det är väldigt viktigt att komma, alltså, vara förlåtande mot mänskligheten och sig själv.
Men så, ja, som med allt.
Ja, men så
var förlåtande mot andra och var förlåtande mot sig själv.
Ja, precis.
Ja.
Men att komma ihåg då att så här, hur var, nu, man kommer inte ihåg när man var spädbarn givetvis. Eller
nej, och ens föräldrar har ju glömt det. Så, de är så, ni skrek, så där skrek aldrig.
Nej,
ni.
Jag vet, men alltså, föräldrar, de är ju på väg in i demens. Du kunde prata när du vet, du skrek aldrig.
Hello darling, hon kunde ju för sig det.
Ja, det finns ju vissa undantag. Och kanske var Johan och Edvin de två undantagen.
Ja, två genier.
Mm. Ja, jag älskar dem. Men vill bara ha det sagt.
Svar på tal. För de kränkte dig.
Mm. Och då var det en insändare som skulle skriva.
I din inre Bodil Malmsten.
Tack alla som lyssnar.
Tack alla som lyssnar. Följ oss på Spotify.
Ja, podcaster.
Ja.
We love you.
Precis. Och nu så kan ni, ska ni få höra Lindansösen när han blev tonsatt av en artist som heter Ellen Sundberg som har gjort
hon har gjort många
Bodil Malmsten.
Just det. Och vad händer med Anton och Bodil?
Jag fick ett sms med bild på se.
Alla mår bra. Kommer raketfart. Huga. Okej, vi måste lägga på min mat. En kompis har fått.
Åh, tänk vad den där bebisen ska skrika då.
Puss, hej då. På en sytråd ovanför ett vattenregnbåge. Varenda gång hon faller sedan repetera, minnas sin historia. Lindansösens plåga, alltid börja om och alltid återvåga.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.